Det här är en podd från Svenska Yle.
Janne Vass, du är chefredaktör för tidskriften Ny Tid. Ni bevakar kultur- och samhällsfrågor. Nu är det jättemycket diskussion om hela kulturbranschens kris nu här på grund av coronan och alla restriktioner. Man har måste hålla stängt länge eller verksamheten har varit väldigt begränsad redan i snart ett år. Hur är det med dig? Skulle du vara redo att gå på teater eller konserter eller något sånt här nu om det skulle vara möjligt?
Teater och bio, absolut, skulle jag vara redo att gå på. Jag gick faktiskt ovanligt mycket på teater här under hösten när det var ändå möjligt att gå på teater med ganska strikta säkerhetsrestriktioner. Och de upplevelserna jag hade när jag var på teater då, så där överlag, var det att det var, kändes väldigt säkert att gå på teater. Det var liksom så pass tydliga regler för hur man skulle röra sig, hur man skulle desinficera händerna. Man var utplacerad så i salongen att det inte kändes som om det fanns riktigt någon smittorisk, speciellt som alla hade, eller de flesta hade på sig ansiktsmasker. Så att skulle man nu öppna teatersalongerna och biosalongerna med krav på säkerhetsrestriktioner och med mindre publikkapacitet skulle jag alldeles säkert springa till och med på teater.
Jo, det här är ju någonting som folk från kulturbranschen upprepade gånger har påpekat. Det finns fortfarande inte en enda registrerad liksom smittokedja som kan härledas till något sådant kulturevenemang, någon teater eller något liknande här i Finland. Och det har ju också gjorts internationell forskning som visar att det går att ordna coronatrygga evenemang. Och nu har kulturfolket fått nog av det som man upplever är såna här orättvisa coronarestriktioner från regeringens och myndigheternas håll. Och man ställer sig nu på barrikaderna. De senaste dagarna har flera kulturprofiler, artister, intresseorganisationer och också att vanliga kulturarbetare i öppna brev till ministrar och i olika sådana kampanjer på sociala medier krävt att bli behandlade på samma villkor som andra branscher. Och här riktas blickarna nog mycket mot krogarna som ju får hålla öppet trots coronan. Läget inom kulturen beskrivs som kritiskt och en exitplan krävs nu genast innan branschen börjar gå under. Så varför verkar regeringen anse att krogarna är viktigare än kulturen? Och hur mycket hjälper regeringens hjälpinsatser om publiken fortfarande känner sig rädd? Det här ska vi diskutera kring här i nyhetspodden. Jag heter alltså Johannes Taberman och med mig har jag Janne Vass. Både beslutsfattarna och branschfolket ser på något sätt nästa sommar nu som en sista deadline för att få fason på det här krisläget inom kulturen. Varför är liksom nästa sommar så avgörande?
Jag skulle säga att nästa sommar är avgörande därför att inom till exempel evenemangsbranschen så är det på sommaren som de allra flesta stora evenemangen ordnas. Och evenemangsbranschen har nu redan en sommar levt helt i lockdown, eller nästan helt i lockdown i alla fall. Och att två år i rad inte ha några inkomster och ingen verksamhet så kommer det att leda till att personer som arbetar inom branschen inte bara gör personliga konkurser utan byter bransch. Vilket betyder att sen plötsligt om ytterligare ett år så har vi inte folk som arbetar längre inom evenemangsbranschen. För till exempel teatrarna så gäller det att för att man ska kunna börja planera repertoarer och program för hösten så måste man ha klara besked alldeles senast före sommaren för att det går liksom inte att sen ur ingenting plötsligt börja sätta ihop helgjutna program för en publik utan man behöver ett halvt års planeringstid för sånt här och det är därför nu som den här sommaren är så pass viktig för kulturbranschen.
Det som jag har liksom märkt nu, jag menar det här missnöjet har ju nog pyrt inom kulturbranschen där länge men nu har det liksom på något sätt blossat upp till ytan. Det intressanta under coronaåret är just att när man har försökt liksom driva kulturbranschens intresse så talar man nu just om kultur- och evenemangsbranschen på ett sätt som jag inte upplever att man tidigare har talat om. Handlar det helt om pur liksom intressebevakningsstrategi det här?
Svårt att säga. Man brukar ju vanligtvis göra en åtskillnad till exempel på evenemangsbranschen mer som någon sorts kommersiell verksamhet och kulturbranschen möjligtvis som en mer, kan man kalla det för allmännyttig eller icke-vinstdrivande. Men sanningen är ju den att båda branscherna fungerar till viss del på kommersiella grunder och för båda branscherna är pengar centralt. Alltså även om så att säga, om man vill kalla den för just kulturbranschen, är en sån bransch som till högre grad får statsstöd, till högre grad fungerar på icke-vinstdrivande syfte, så är det ändå de här pengarna är viktiga, de här pengarna är helt centrala, och då i det här skeden när allting stängs ner, så då har det inte stor betydelse om det gäller den kommersiella branschen som ordnar musikfestivaler eller små teatergrupper, för att är pengarna slut så är pengarna slut.
Och det är ju det som man säger nu från kulturfältet, liksom, att det räcker inte med att man talar i fina ord om att kultur är viktigt och vi tycker om det och vi värnar om det, utan nu vill vi se konkreta handlingar, och där ingår ju också pengar, och pengar har ju delats ut i olika stödformer. Men jag menar, delar du kulturfolkets uppfattning om att kulturen har behandlats orättvist, liksom, jämfört med restaurangbranschen som kanske har fått en viss särbehandling här?
I ett sånt här läge när man är tvungen att stänga ner stora delar av samhället för den allmänna säkerhetens skull, så tycker jag själv inte att det nödvändigtvis är produktivt att börja tala om läge i fråga om rättvist eller orättvist jämfört med någon annan bransch, det vill säga att använda argument som att varför då får de när inte vi får. För att i sådana här lägen så är det så att de åtgärder som tas kommer att vara asymmetriska, det vill säga någon kommer alltid att drabbas värre än någon annan. Men det som är centralt är ju det som du var inne på här tidigare, det vill säga vilka är de åtgärder som är effektiva för att stoppa smittspridningen och på samma gång inte orsakar onödigt stort lidande. Och jag har full förståelse, och jag tror att man inom kulturbranschen hade full förståelse, att i början av krisen förra våren, när man ännu visste väldigt lite om viruset, om hur viruset sprids, så stängde man ner allting för säkerhets skull. Men nu har det snart gått ett år, och nu vet vi väldigt mycket mer om hur det sprids, var det sprids, i vilka situationer det sprids. Och som du sa, jag tror att sen man tog i bruk säkerhetsrestriktioner inom teater- och biografbranschen, så har inget eller möjligtvis så många som man kan räkna på ena handen smittkedjor kunnat spåras till teaterna, och jag tror att ingen smittkedja har kunnat spåras till biograferna. Så det är liksom inte farligare än att till exempel röra sig i köpcentrum eller någonting liknande. Så det här är ju det centrala, att är det ett effektivt sätt att motarbeta smittan att hålla teaterna stängda?
Men fortfarande, så om man lyssnar på kulturfolket, så helt klart kan man känna liksom en sån här upplevelse av att det behandlas orättvist och att regeringen favoriserar och särbehandlar restaurangbranschen, och det här spelar in helt klart i det här att man nu ställer sig på barrikaden, för att då blir det liksom en sån här politisk dimension i det hela, eller man får en känsla av att regeringen handlar politiskt inkonsekvent, och regeringen hänvisar sen till att juridiken liksom sätter gränser för hur de kan handla, men kan man inte ändå säga att det finns liksom en politisk dimension i det här?
Ja, det kan man säkert se. Hur medveten den är vet jag inte. Men det är klart liksom att eftersom protesterna både från allmänheten och från restaurangbranschen när det infördes väldigt hårda restriktioner på restaurangbranschen på våren var så stora, och eftersom protesterna från kulturbranschen var så pass små, så var det naturligtvis lättare för regeringen att hålla kulturbranschen nedstängd än vad det var att hålla till exempel restaurangbranschen nedstängd.
Nu när debatten går het kring liksom kulturbranschens felbehandling och därmed också restaurangbranschens särbehandling, så beslutsfattarna tycker inte alls heller om att man sätter två branscher mot varandra, och de hänvisar hemskt mycket till juridiken och säger att juridiken sätter gränser för oss. Men samtidigt så i höstas till exempel, efter aktiv lomning från restaurangbranschen, så skrev man in en skild paragraf för just den här restaurangbranschen i smittskyddslagen som gjorde det till ett undantag. Nu förbereder man en ny smittskyddslag.
Ett misstag jag tror att man gjorde här var det att man hade en syn på tillställningar som att tillställning som tillställning är helt samma sak. Trots att det är tydligt att det går att ordna säkra tillställningar. Och tyder nog säkert på att man tänkte kanske inte riktigt lika mycket på kulturbranschen som man tänkte på restaurangbranschen, om vi säger så.
Jag menar, om vi tänker på restaurangbranschen, de har varit väldigt bra på att lobba för sina intressen och driva sina intressen. Vi har den här hotell- och restaurangbranschens intresseorganisation Mara som har varit jätteaktivt ut i våras, i synnerhet när restaurangerna stängdes, så var de som höken på regeringen. Men man har nog inte, tycker jag, kunnat se en liksom lika aktivt arbete från kulturfältets håll. Så har man liksom från kulturbranschen helt enkelt på något sätt vänta för snällt och räkna med att den här regeringen ändå ska komma, Marins regering ska komma till undsättning, medan sen liksom då restaurangbranschen har hållit på att härja på, och därför är vi här.
Jag tror att det finns ett inbyggt mindervärdeskomplex inom kulturbranschen som kan ha att göra med att uppskattningen av kultur liksom som en näring och som på något sätt en rättighet i samhället är ganska låg, och jag tror att många inom kulturbranschen känner att de är privilegierade för att de får arbeta med någonting så att säga så oviktigt som kultur. Det är ofta det man hör till exempel i taktal på olika prisutdelningar av författare eller folk som sysslar med teater, att jag är så tacksam över att jag får syssla med det jag älskar att göra. Och jag tror att därför så har man varit ganska försiktig med att gå ut och så att säga kräva sina rättigheter. Man är rädd att framstå lite som en gnällspik. Men det finns en nidbild av folk som sysslar med konst och kultur i samhället om att det är liksom bidragstagare som på något sätt sysslar med saker och ting som de själva tycker är givande och viktiga utan att de bidrar så mycket till själva samhället. Och jag tror att delvis på grund av det så vill man inte i offentligheten sen ytterligare framstå som att man gnäller över sin situation. Utan man har helt enkelt väntat ut situationen och hoppats på det bästa. Men i det här skedet så börjar det rent ekonomiskt bli så pass svårt att jag tror att måttet helt enkelt har rågat. Och framförallt så har det att göra, tror jag, med en känsla av osäkerhet inför framtiden. Det vill säga det att regeringen och myndigheterna inte har kunnat ge klara besked, utan det har liksom kommit besked med några veckors varsel, och sen när man väntar på nästa besked och nästa besked och nästa besked, och man har byggt upp scenografi på teatern och man har tagit ner scenografi och byggt upp och tagit ner, att här skulle det nästan ha varit enklare för kulturbranschen om regeringen skulle ha sagt från början att hej, nu håller vi det här stängt i ett halvt år.
Det har man ju nu också helt klart från liksom kulturbranschens sida försökt lyfta fram, just liksom den här ekonomiska aspekten av den här branschen, att få beslutsfattarnas ögon liksom öppnade för det faktum att, hej, att det här är en bransch som sysselsätter väldigt många och har en ekonomisk betydelse enligt vissa beräkningar. Det här är ju lite hur man drar de här gränserna igen, men när man klumpar ihop och talar om kultur- och evenemangsbranschen som man nu har börjat göra, så talar man om att det är 3,5% av BNP och sysselsätter dubbelt fler än restaurangbranschen och en större ekonomi än det, som man har liksom tagit helt klart i den här ekonomiska argumenten. Tror du liksom beslutsfattarna helt enkelt inte har koll på den här branschen?
Det är alldeles säkert till en viss del så. Att kulturen ses så gärna som en liten nischad bransch som på sätt och vis sysselsätter sig själva där lite på sidan om resten av samhället. Men man glömmer bort att det handlar inte bara om de här skådespelarna som står på scenen, och det handlar inte bara om de här musikerna som spelar in skivor, utan det finns en väldigt stor industri så att säga bakom hela den här branschen också, av personer som man kanske inte direkt skulle räkna som kulturutövare. Varje teaterhus har en mindre armé av tekniker, ljustekniker, ljudtekniker, informatörer finns, det finns promoters, det finns folk som ordnar olika praktiska arrangemang, som bygger upp scener inom musikbranschen och så vidare. Och det här är också sådana som har väldigt svårt till exempel att få olika typer av coronastöd från Seikone-stiftelsen eller kulturfonden eller sånt här, för att deras arbete inte faller direkt inom den konstnärliga eller kulturella sektorn.
Men det är en del av hela det här liksom kulturbranschens ekosystem som, exakt, håller allting fungerande. Och det är väl här man nu ser liksom att liksom de som är lägre ner i näringskedjan, så att säga, om de så att säga dör ut, så hur ska branschen kunna rulla på?
Precis, det, och det är här som man har lyft fram. Jag tror liksom att även om situationen är svår också på statsandelsteatrar, så statsandelsteatrarna kommer att överleva därför att staten kan inte låta dem gå i botten ekonomiskt. Men hela det övriga fältet, och speciellt det fält som består av alla de frilansare och projektjobbare som nu inte har någonting att göra. Det är de som råkar verkligt illa ut, och därför har åtminstone signalerna nu från kulturfältet efter kulturministerns besked om att nästa stödpaket kommer att rikta sig just till de här personerna varit positivt. Sen är ju frågan förstås att hur stort det stödpaketet är och hur utformas det.
Jo, åtminstone har ju liksom efter nu att kulturfolket fick nog nu här och började ryta till ordentligt, så var ju nu ministrarna med statsminister Sanna Marin i spetsen, men också kulturminister Annika Saarikko och inrikesminister Maria Ohisalo, de var alla, gick nu väldigt snabbt ut för att försäkra om att vi hör er och vi har inte glömt om er och det kommer mera pengar och vi lovar att vi ska styra dem bättre, så att det inte bara är de här stora institutionerna som får dem. För där har man ju sett ganska lite liksom samarbetsförhandlingar inom de här stora institutionerna. Och det kanske ger en missvisande bild. Men om vi tänker nu liksom på det coronaläge vi har här, så är det väl ganska osannolikt ändå att det kommer någon liksom lättnader för någon bransch. Det är väl snarare striktare regler vi har framför oss, eller vad tror du?
Så verkar det nog. Men som jag har sagt tidigare, så skulle det finnas möjligheter att till exempel revidera vad man menar när man talar om tillställningar. Juridik uppstår inte i ett vakuum, och nu är det ju otvivelaktigt en väldigt bizarr situation vi har, där till exempel en restaurang med 150 kundplatser i dagens läge får ta in bara 120 kunder. Men om någon sitter och spelar piano i ett hörn, så är det plötsligt en tillställning, och då får man bara ha 10 kunder. Så att förtydliga vad man menar med folksamlingar, att förtydliga vad man menar med evenemang och vilka typer av evenemang som man avser när man säger att inte fler än 10 personer får samlas, kunde nog regeringen göra och se till att man i effektivitetens namn, det vill säga hur effektivt man ämnar att arbeta mot smittspridningen, ser till att vilka åtgärder är de som är verkligen effektiva och vilka är sådana som görs mera för syns skull.
Men helt avgörande är ju här folks beteende, publikens beteende. Vi kan göra vilken politik och vilka restriktioner som helst, men det handlar ju hemskt mycket om psykologi. När tror du liksom publiken börjar vara redo? Jag menar, hur lång tid kan det ta att återgå liksom till någon form av normal läge, även om...
Jag tror liksom inte att det att nu öppna upp åtminstone med restriktioner, så skulle problemet inte nödvändigtvis vara det att det inte skulle finnas publik, utan snarare att kanske inte all den publik som vill gå skulle rymmas in, men det är ju sen en annan sak. Och sen tror jag nog, om vi än får en fin sommar till exempel, så tror jag nog att folk kanske också, tyvärr kan man säga, glömmer bort coronan lite. Jag tror att snarare än att vi inte skulle hitta publik till evenemang, så tror jag att faran ligger där. Att om man öppnar upp för mycket, så är det liksom som kossor på grönbete, och sen får vi en ny smittotopp till sen sommaren, hösten.
Vi får väl se var det landar. Janne Vass, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.